hur Met-galan i år utlöste Blockout 2024, hur det hänger ihop med Eurovisionens efterdyningar. Eller ja, Petra, är det så att efter Eurovisionen egentligen, det sockerdagar är förbi? Kan vi säga att Eurovisionen gick sönder och Blockfest 2024 är här?
Jag skulle nästan vilja påstå att Eurovision är liksom Europas Met-gala.
Aj, vad spännande. Okej, okay, bra.
Men det är helt beside the point egentligen.
Jag ska prata om hur vi konsumerar kläder i den rika världen. För det har exploderat fullständigt. Vi slänger fortare än vi sliter. Och de plagg vi inte mer vill ha hamnar ofta i fattiga länder där de säljs vidare, bränns upp eller bara dumpas. Och vet ni vad? Att köpa kläder second hand, det hjälper inte alls. Men jag har en lösning. Vi kommer till den. Biffen, du och din sida ska tipsa om festivaler som inte vi behöver gå på. Nej, nej, men du ska tipsa om sommarens festivaler, var det så? Som du inte tänker gå på.
Där det nog är så jag tänker kanske gå på. Det här, ja, jag ska tipsa lite om festivaler. Lite så här lätt sommare nu, så att det är inte helt ångestpodden. Så att man kan ändå ha det kiva medan världen brinner och gå på festival.
Du låter så finlandssvensk.
Jag är finlandssvensk. Jag är stolt finlandssvensk.
Du är det. Jag tänker börja med att fråga, känner ni till Blockout 2024, Petra och Biffen?
Ja.
Ja, visst. Petra
nickar. Mm, jo.
Ja. Ja, så helt kort, så under Met-galan som var förra veckan så utlöstes det en sån här liksom sociala medier Blockout, som alltså kallas för Blockout 2024, där man alltså riktar mot kändisarna, alltså man helt enkelt blockerar dem på alla möjliga plattformar för att man tycker att de ska ta ställning i Gaza-frågan eller den här, alltså Palestina-frågan.
Alltså så som jag har förstått det här fenomenet så handlar det inte i sig om Israel-Gaza. Visserligen så handlar det säkert om det för många människor, men det är inte liksom hela bilden, utan det handlar kanske mer om att alltså USA ligger ju också i en sån här cost of living crisis och att det är liksom den här ojämställdheten i inkomstklasserna är så stor och de här ekonomiska möjligheterna och framtiden är så dystra för den yngre generationen. Och allt det här, från vad jag förstår, så börjar ju med en TikTok-video där det var, jag kommer inte ihåg vilken influencer det var, men det var
Hailey Bailey.
Hailey Khalil, ja.
Ja, de heter
Hailey
ju alltid Bailey. Något sånt.
Men de heter alla samma, de heter alla Hailey.
Och hon postade ju från Met-galan och sa basically att let them eat cake. Och då var det ett svar till den videon som det var någon sån här, jag kommer inte ihåg hennes namn heller, men det var någon sån här random människa på TikTok som gjorde en sån här, alltså det var ju lite satiriskt, men det var nog också helt sant det här som hon sa, var att vi borde liksom ha en så kallad digitin, alltså en digital giljotin, alltså lik Marie Antoinette då. Och då så var den här Hailey Bailey the first person to be sentenced to the digitin. Så som jag har förstått så började det liksom därifrån. Så att det har blivit en sån här fenomen, den här Blockfest. Eller den här
Blockout,
block off. Så det är väl lite kanske en slump.
Men nu för att se symboliken, så alltså let them eat cake var någonting som Marie Antoinette sa under franska revolutionen.
Eller så sa hon inte.
Men så sa hon väl inte, för att man säger väl att det är påhittat efteråt. Men här finns en liksom, henne tillskrivs de här ökända orden. Där man alltså ville, när fransmännen svalt, så sa hon let them eat cake för att de inte hade bröd.
Och jag tror att alltså det är ju också gjort att en biljett i Met-galan kostar 75 000 dollar, vilket är helt absurt. Och sen folk har liksom inte råd att äta och det är krig överallt. Så om man tänker liksom att du låter bli ett fara på Met-galan och ger 75 000 till välgörenhet och stannar hemma och tittar på TV istället, så nu skulle det vara kanske lite.
Samtidigt hade ju FNs någon chef gått ut och sagt att nu är det svält i Gaza. Och att det hade inte alls fått lika mycket uppmärksamhet som de här sjuka bilderna av de här extremt kända och rika människorna som var på Met-galan. Så, okej. Okay. Men hej, om vi går från Blockout 2024 till Eurovision 2024.
Alltså, vilket jävla fiasko. Herregud. Nu kanske vi borde ta en runda och fråga att vem såg på Eurovision? Vill ni outa er som supporters av det här problematiska fenomenet?
Jag, Kia Svetihin, jag tittar på Eurovisionen 2024.
Nu måste vi fightas.
Jag tittar också på Eurovisionen 2024.
Och jag hade bojkottfest hemma hos mig för att ge mina kompisar något annat att göra.
No, men okej. Okay. Du har inte tittat på Eurovisionen.
Nej.
Men du sa att det var en katastrof.
Ja, för jag följer nyheterna. För att jag hade alltså flera orsaker att vara ändå intresserad av vad som sker, för att Malmö är mitt före detta hemstad. Men nu var det ju också den här nyhetstidslinjen som pågick då under finalkvällen och dagarna intill. Det var ju nog rätt hurriga liksom, att det var ju, Nederländerna blev ju diskade. Den diskussionen är ju, eller det fallet är ju fortfarande liksom öppet. Det är inte riktigt säkert att vad som hände.
Han hade hotat någon fotograf med knytnävar.
Ja, men att på 2 veckor ska de kunna lösa det. För han har ju redan åkt tillbaka till Holland.
Mm.
Men alltså inom 2 veckor så kommer det en dom.
Mm. Men sen är det ju liksom den här intressanta frågan med Irlands representant som helt riktigt nog tyckte jag krävde att Israel borde inte ha liksom fått delta i finalen på basis av alltså deras Yles beteende mot Irlands artist som upplevdes som kränkande. Kontexten till det är ju att Irlands artist, vad hette hen, Bambi Thug,
ja.
Är ju öppet non-binary. Under semifinalen så hade alltså Israels reporter liksom i den här sändningen liksom hävdat till Bambi Thug som liksom satanistisk. Och jag vet nu inte ordagrant hela det som hade sagts, men att det som är liksom det viktiga i den här kontexten är ju förstås det att hur könsminoriteter för tillfället demoniseras.
Och liksom men om du uppträder liksom liggandes på ett pentagram så kan du inte undra att någon tycker att du är lite satanistisk.
Det håller jag inte med om. Jag tycker det är liksom lite falskt egentligen. För jag tycker att det, liksom, det som är uppenbart med Israels strategi här är ju att försöka hitta var gränserna går i att hur dåligt de kan bete sig mot resten av Eurovision-deltagarna utan att de hamnar och bär någon slags konsekvenser. För det är ju liksom problemet här med att Israel fick delta, att när man först så gav dem lov att delta i Eurovision, så det fanns ingenting som skulle ha kunnat hända att Ebbe skulle ha kastat dem ut. Och det ger Israel liksom massor med utrymme att ställa till med allt möjligt.
De fick en särbehandling. Jag kan tycka att det är lite konstigt att den här holländska killen blev utslängd sådär
så lätt.
Motståndslös.
Så lätt.
Med tanke på hur besvärligt eller hur mycket människor har försökt få Israel att backa.
Mm. Och det kändes liksom på basis av backstage-videon och på basis av sommarvideon som journalister har filmat från de här presskonferenserna och allting. Så det, åtminstone mot mig, så kändes som att stämningen mellan artisterna var jättedålig. Har ni sett de där videorna där alltså i presskonferenserna i Israels Eden Golan liksom talar och sen de här andra artisterna bara liksom gör narr?
Ja, låt oss att de sover. Ja.
Jag vill bara säga, helt rätt.
No, helt rätt. Helt rätt, på det sättet, ja. Men sen tänker jag tyckte, jag vet inte Biffen hur du kände, den här Eurovisionen pågick ju alltså mellan 22.00 och 02.00.
Mm.
Tittar du på hela Biffen?
Nej, alltså jag är inte sådär superintresserad av Eurovisionen.
Va?
Jag främst bara se Windows 95, man. Så jag menar nog att jag kanske lite somnar däremellan.
Okej, okay, för jag tittar ju då från 22.00 till 02.00 med mitt barn som
är 8. Toppert.
Ja, jag måste säga att det som jag tycker är så märkligt nu med Eurovisionen är att det är egentligen 2 grupper som Eurovisionen verkligen tilltalar. Och det ena är gay-falangen och det andra är barn. Sen är vi en sån här jättestor massa i mitten då, som bara är med. Eller, jag tittar väl, jag har aldrig varit intresserad av Eurovisionen. Förlåt Petra, för jag vet att du älskar Eurovisionen. Petra har till och med suttit i den där, vad heter den,
Eurovision-bubblan.
Oj.
Det har ju inte varken du eller jag då gjort.
Nej, verkligen inte.
Att den här tillställningen har börjat intressera mig först på gamla dagar. Alltså för det, jag ser det som en alltså otroligt bra underhållning.
Ja, du ska inte inbilla dig att du är liksom ändå på dina gamla dagar.
Jag tycker därför att det är lite synd faktiskt att den har liksom, att det bara, att det är så politiskt.
Sweetheart, Eurovision har alltid varit politisk och, liksom, och det är därför som hela det här fiaskot är så otroligt patetiskt i att Ebu försöker bara säga nej, nej, men United by Music och nej, nej, nej. För att, att det liksom, Ebu helt och hållet blundar från hela Eurovisions historia när de säger det. Och jag tycker det är liksom, det är liksom absolut värsta strategin de kunde ha valt för det här. Jag vill nu inte jämföra konflikter med varandra, jag tycker inte att det är liksom sakligt. Men om vi ser tillbaka till 2014, i början av det som sen blev kriget i Ukraina, alltså Krim-annexeringen, då fick ju Ryssland till exempel delta i Eurovision. Och då var det, det här var före man började med det här att man helt och hållet stänger av mikrofonerna i publiken. För Tomalcevi-tvillingarna som uppträdde då i, jag tror det var Köpenhamn, de blev ju totalt buade. Helt och hållet buade. Mm. Och det var också liksom, det var någonting som de inte kunde liksom hantera. Inte i, i själva sändningen och inte i organiseringen av allt det, för att, att varje gång som Eurovision blir politisk så av någon anledning blir det en överraskning åt folk att Eurovision är politisk.
Alltså jag måste ju säga, är det inte så att, att Eurovisionen startar back in the day som en fredsfestival?
Efter andra världskriget.
Och den har ju alltså, som, exakt som ni säger, varit superpolitisk hela tiden. Alltså,
hela tiden.
Under, då när det var liksom 1990 så handlade tre bidrag om Berlinmurens fall.
Mm.
Och just de här, alltså minns ni den här Ukraina, var det Ukrainas låt som hette 1944, som var just då i kring Krim-annekteringen?
Mm, det var ett par år senare.
Ja. Eller Putin, kommer ni ihåg? We don't want you to
Putin. Want to Putin. Ja, ja. Så. Och sen var det, den blev ju diskad, tror jag. Men sen alltså
ja, för att vägra ändra den. Jag menar så som Golan ändrar ju från, var det November Rain, October Rain till Hurricane.
Alltså det var ju helt groteskt. Mm. En annan Eurovision-legend är ju Verka Serduchkas Dancing Lasha Tumbai, som egentligen är Dancing Russia Goodbye. Och liksom att, att det, det finns ju en, liksom från nästan alla år från 2000-talet så finns det liksom anti-Ryssland-låtar.
Mm.
Och dessutom, det som är också intressant som jag har saknat från allmänna debatten är att Eurovision har ju också en otroligt lång historia av att bli använd som Israels propaganda. Eurovision har ordnats i Israel, alltså jag har nu inte räknat hur många gånger, men
varför,
många.
Varför får alls Israel vara med?
Exakt. Alltså,
det här har jag funderat på faktiskt. Alltså, jag menar,
på varför, grund av propaganda.
Varför är Australien och Israel med i Eurovision?
No, Australien får ju vara med lite sådär vitsilla.
Och varför är Israel då?
Historiska skäl. Men jag tänkte säga nog ett par kritiska ord om kära Yle också. Och det här är nu då, för jag kom ju just in som sagt hit till studiobyggnaden och Windows 95 mans några skulle säga ikoniska jeanshorts, jag skulle inte hålla med.
Hade någon sprayat genocide på yttersidan? Det har ju hänt.
Okay.
I den här krisen hade hänt allt möjligt här på Ylen. Mm. Och samma dag som Eurovisionen var, alltså på lördagen, så kom ju en massa demonstranter in i aulan där du faktiskt Petra väntade just så jag var hämtade.
Ja, det tycker jag är bra. Jag ska säga så här, det var en intervju, jag tror igår kväll, från Ville Villén heter han väl?
Ja, han som är var, ja.
Och där sa han ju att det är liksom värt att ställa frågan det här att om Eurovision kommer att vara en likadan kaos som det har varit i år, att hur ser Finlands deltagande ut? Vilket jag tycker är jättebra.
Ville Villén är alltså chef för kreativt innehåll och media, så att vi har hans titel rätt.
Men varför kunde han inte säga det direkt när Ebu sa att Israel kommer att delta? För att man måste vara otroligt naiv eller bara liksom villigt vilja blunda från den här situationen om man inte trodde att Eurovision blir total kaos i år. Oh my god! Liksom och jag är också liksom, jag tycker synd om de finska artisterna att de har liksom tvingats med, eller de säger ju att de var där frivilligt, det tvekar jag på. Jag tycker synd om Kärja, att han måste liksom gå ut i sin social media och säga att Israel har liksom filmat honom utan hans lov och publicerat det och att det inte liksom... Och jag tycker att Yle borde bära ansvaret, för att liksom det är ju Yle som pushar de här artisterna i situationen där de blir helt enkelt liksom taken advantage of. För det är ju exakt det som Israel gör. Att varje gång det finns en möjlighet att få någon slags positiv uppmärksamhet så tar Israel det. Och de frågar inte lov, för att de behöver inte. Mm. För att det finns ingenting som de skulle kunna göra för att bli utkastade från Eurovision.
Jag lyssnade idag på morgon på SvD:s ledarredaktionen podden där de faktiskt var, alltså, kanske inte så överraskande, men väldigt mycket på Israels sida. Och där försvarar de den här Golan och säger att det är alldeles fruktansvärt att en massa människor har buat ut henne och att det liksom är inte hennes, det är inte hennes, det är inte hon som ska bära.
Det är visst hon som ska bära det. Det är visst hon som ska bära det, för att vad annat kan hon förvänta sig om hon ställer upp för Israel i den här situationen och åker till världens största musikfest, världens största, över 300 miljoner människor kollar på det varje år. Och så kommer det som en överraskning att folk buar henne och sen är hon sån här, oh, poor little me. Shut up!
Tänk att hon hade, vad heter det, blivit... När hon var alltså ju instängd på sitt hotell i 5 dagar. Mm. För att det var för farligt för henne att röra sig. Mm. Det var som när du, Petra, var i Mexiko. Och sen när hon skulle åka från sitt hotell till då förstås arenan, så hade hon ett större ekipage än kungen. För att det var alltså så... De var så rädda.
Och där tänker jag liksom på två sätt. För det första så måste jag nog säga... Jag tror helt och hållet på att det har inte varit kul för henne.
Nej, det måste vara så fruktat. Vad är hon, 22?
Ja, yeah, I guess. Men also, så som hon beter sig, så det finns ingenting för mig som skulle säga att hon liksom visar någon slags respekt för mänskligheten av palestinerna. Och jag tycker liksom att om du vill liksom tränga dig in på den scenen, så du har inte lov att liksom klaga om de omständigheterna som måste byggas runt dig för att du deltar.
Hur liksom ska man se på det då, att typ alla juryn gav 0 poäng, eller typ Norge gav väl 8 poäng till Israel, men de flesta sådana proffsjuryn så gav då inga poäng till Israel. De fick väldigt lite poäng tills det var dags för folkets röstning. För folkets röster. Och då fick Israel jättemycket poäng. Alltså bland annat Finland, Sverige. Mm. Alltså många stora länder. Italien och så vidare. Gav ju 12 poäng. Alltså när folket fick rösta så gav man 12 poäng.
Jag hoppas att det blir någon slags... Eller att någon fiffig journalist skulle lite gräva i det här. För att det ryktas ju på nätet att det var till exempel liksom högerextrema forum som liksom maskinerade att folk skulle rösta på Israel bara för skojs skull. Förstås vill jag ju inte att Israel vinner Eurovision i det här fallet. Men att jag tycker inte att den här juryfrågan löser den problematiken, för att det liksom... Och där igen så kommer vi tillbaka till EBUs första misstag, vilket var att ta dem med. För att då ger ju EBU inte något annat val åt juryna än att försöka försäkra att Israel inte vinner, för att alla vet att det är säkerhetspolitiskt omöjligt att ordna Eurovision i Israel. Samtidigt så det är en realitet som vi borde liksom tänka på. Och just den här frågan att vad om det skulle ha hänt, och det skulle ha blivit... omöjligt. Men som sagt, att nu blir ju liksom folk som röstar blir ju sura på juryna, för att juryna då försäkrar av ett skäl eller annat att Israel inte vinner. Men jag vill påstå att inte hade juryna heller något val, för att jag tror inte ens att Israel vill att Eurovision ordnas i Israel. Mm. Egentligen.
Jag läste någonstans att de inte ens egentligen skulle ha vilja ha, alltså att de hade, när de hade skickat den här låten och den var som den var, så hade de liksom räknat med att den skulle bli diskad.
Exakt!
Och att presidenten, Israels president, var såhär, nej, vi ändrar orderna. Och verkligen ändra dem, och så fick de vara med. Och då liksom att typ Bibi var sådär, fan, det var nog inte meningen.
Alltså, jag skulle inte alls bli överraskad om det var liksom, för då har de ju inte, då har inte Israel något annat val än att commit to
nej,
it.
Nej, då måste
men,
man.
Men just att det var ju därför som EBU sköt sig själv helt och hållet i foten. Och jag kommer aldrig att förstå varför eller hur de människorna kan se sig själva i spegeln och säga att nej, nej, men Ryssland ska utestängas för att de här brutala liksom war crimes som händer i Ukraina och annexation of Crimea och nej, nej, nej. Israel sitter där och säger we will destroy all of these children och liksom att
men alltså också
jag förstår
jag tycker att det som är på något sätt också blir på något sätt så talande för hela det här att EBU är så där förenade av musiken, det här är inte politiskt. Och när de sen då stänger av Holland så har de inte ens en presskonferens. Nej. För de är så rädda för att svara på frågor. Och när Ville Villén, Yles kreativa chef, ska svara på frågor till Helsingin Sanomat, vad svarar han? Han svarar, jag har inte tid att svara åt er. Jag kan skriva ett mejl. Det här tycker jag på något sätt sammanfattar EBUs problem och i förlängningen givetvis alla public service problem. Alltså att är vi satta med munkavel på något sätt? Får vi inte prata om det här? Vi får ju inte vara politiska.
Men det att man inte får vara politiska kan inte betyda att man inte kan tala om politik.
Det är helt sant.
Det kan inte betyda det. Och det är liksom, det gynnar inte någon som konsumerar Yles innehåll. Det gynnar inte någon som konsumerar Eurovision. Det gynnar inte EBU. Det gynnar inte de här institutionerna. Och det gynnar inte pålitligheten av de här institutionerna som vi har snackat om i typ 20 år att vi borde förstärka pålitligheten av traditionella medieinstitutioner. Och liksom att jag tycker att det är liksom helt okej för en Yle-chef att liksom ge en intervju där man bara säger att situationen är osäker och vi är i en ny situation och vi vet inte heller riktigt vad vi borde göra. Jag tycker det är mycket bättre än att skriva ett mejl.
Kunde man inte bara prata? Men, det där, men jag undrar ändå så här, tycker ni det är symboliskt då att när segraren Nemo från alltså Schweiz, första icke-binära person att vinna Eurovisionen någonsin, så fort hen vinner för den här pokalen som är alltså en mikrofon i kristall faller med den och den går i 1000 bitar. Är det så att Eurovisionen är i 1000 bitar?
Ja, men nu funderar man hur liksom hur blir det nästa år? Liksom, hur fortsätter från det här? Är folk ens intresserade av det mer? Vill folk titta på det för att det var så shit show?
Det är en till poäng som jag måste säga. Den argumenten som jag blir mest liksom irriterad och genuinely lite upprörd på är när folk tar fram det här argumentet i förhållande till bojkott om att när Eurovision är så viktig för regnbågsmänniskor. Och då vill jag säga, som en queer-människa själv, is inte gå och pitta liksom regnbågsmänniskor emot palestinier i den här frågan och säga att ja, men think about the gays. You don't think about the gays any other time than when it benefits you. Och då liksom, man kan inte bara gå och säga att ja, men nu måste vi ju se på det här och nu måste vi ju liksom stötta det här och det kan inte liksom, man måste bara tåla det att Israel är med för att ni måste ju tänka på hur viktigt det här är för gays. Liksom att jag kan inte se Schweiz vinst som en vinst för icke-binära i den här situationen. För att hela systemet är ju ren korrupterad. Och liksom att det känns inte, det är ju fint för den här artisten att få så mycket uppmärksamhet och sannolikt en helt ny karriär och allting. Jag är jätteglad för henne. Men att det är inte en vinst för queer-människor som minoritet.
Menar du att det här Eurovisionen på något sätt gör sån här queer-washing?
Helt och hållet. Mm. Och, ska jag poängtera, det har också Israel gjort i Eurovision. Israel har ju ofta skickat öppet queer-deltagare för att liksom visa att nej, vi är ett progressivt land och vi välkomnar minoriteter medan de håller på och förstör liv i Palestina. Mm.
Petra Laiti, är det någonting mer du vill tillägga?
Free Palestine.
Free Palestine. Har du, Biffen, någonting du vill tillägga till den här diskussionen?
Absolut ingenting.
Okay. Bra, då kör vi. Då går vi till nästa ämne. Varför använder vi genomsnittet plagg bara 20 gånger innan vi dumpar det? På 10 år så har Finland ökat importen av kläder med 20%. Och om vi varje år importerar över 66 000 ton kläder till Finland så slänger vi över 100 000.
Mm.
Do the math. Det är inte så svårt. Vi slänger fort, liksom fortare än vi använder. Överraskande är att finländarna inte använder mera pengar på kläder än tidigare. Eller okej, det är inte, vet ni vad? Det är inte överraskande.
Det är inte överraskande.
För vi köper alltså fortfarande, vi köper allt större mängder men använder mindre färre, mm. liksom, vi använder inte lika mycket pengar för att vi köper så mycket billigt skit.
Mm.
Alltså köper i kvantitet jättemycket
skit med stort S faktiskt, ja.
Just nu så det där, eller längs det senaste halvåret skulle jag säga, har det varit mycket utmaningar i sociala medier. En utmaning på TikTok kallas för 75 Hardstyle Challenge. Reglerna är enkla. Köp ingenting nytt på 75 dagar.
Det är nu inte så svårt.
Jag vet, jag läser bara. Wow.
Liksom, det är ju flera månader.
The bar
herregud.
Is in hell.
Men jag tror att det här handlar om att det finns sådana här 75 hard workout challenges. Och man ska göra en likadan med kläder. Alltså okay. att du ska träna på 75 dagar.
Jag kan göra en 75 dagars challenge med workout. Don't work out for 75 days. Done.
men det där, det finns en annan utmaning också som har spridits på sociala medier som gick ut på att okej, köp högst 5 nya plagg per år. Och det här att det är exakt 5 plagg hänger ihop med att det är förenligt med Parisavtalets 1,5 graders mål. Alltså att då, om du köper det eller mindre så då håller du dig till det. Mm, man baxnar. För jag tänker faktiskt så här, köper folk fortfarande kläder?
Eller hur? Jag vet, vem är det som köper de här kläderna?
Köper ni kläder?
Nej, alltså det, jag har liksom alla mina kläder som är jättegamla som typ håller på att ruttna av mig, men jag orkar inte.
Okay, jag är din biffen, jag orkar inte. Men alltså, jag bryr mig också inte heller. Petra, köper, du, när har du senast köpt ett nytt plagg? Så hur mycket har du köpt det senaste året?
Senaste åren.
Om vi tar det här, har du köpt liksom 5 plagg det senaste året? Nu ställer jag så här mot väggen. Biffen, du kan redan börja fundera. Jag tänker fråga okay, samma.
Nej, i år, under det senaste året är det mer än 5. Men det var för att jag var på slottet.
Ja, sälj.
Det är bra orsak.
Bra orsak, ja. Var du också bjuden på slottet, du, Biffen?
Nej, tyvärr.
Så du har köpt
bjuden till Roskisen. Det här,
jag har köpt mindre än 5.
Jag har just köpt ett par nya sportleggings kanske 1,5 månad sen. Så jag gick omkring och funderade säkert i 3 månader att ifall jag ska köpa dem eller inte. Så här tråkig är jag. Och sen har jag köpt från Kirppisen en klänning och en hoppare.
En person som tydligen tycker om kläder är Mikaela Rosenback. Hon har skrivit en krönika i Hufvudstadsbladet där hon inleder hela sin text med att skriva: jag älskar kläder. Jag älskar känslan av något nytt. Men sen har hon väldigt dåligt samvete, går igenom sin garderob och hittar en hel påse med, eller hon får ihop en hel påse med kläder liksom i sin hand som hon inte längre vill ha. Och då säger hon att nu bestämde jag också mig för att säga hej då till snabbmode. Jag måste säga, det är nog fan på tiden att man säger hej då till snabbmode. Sen läste jag också en krönika av konstkritikern Helen Korpak. Kom den för någon vecka sedan i Husis. Där hon skriver alltså om det här, vårt rusande och svällande klädbehov. Och hon skriver om de här loppisarna. Du sa, Biffen, att du hade varit i någon loppis och köpt något här.
Alltså vi har ju jättebra loppisar här i Borgå. Så jag köper en olika. Jag köper träningskläder ofta från loppis. Och sen man hittar jättebra grejer.
Köper du, Petra, på loppis?
Från Borgå, ja.
Från Borgå. Nej, men köper ni sådana självbetjäningsloppisar på typ Facebook? Vet ni sådana? Jag säljer det här.
Gud nej, alltså det är så jobbigt och människor är så jobbiga. Nej,
det är nog människor jobbiga. Ah, vad är det?
Alltså jag köper liksom samiskt begagnat. Ja. Ah. För att vi är ju så utspridda så det är liksom...
Ja.
Det är snabbast.
Så du skulle inte köpa liksom en helt ny sydd kakti? Utan du vill köpa
nej, alltså jag syr ju mina egna.
Du syr dina egna kläder. Wow. Jesus alltså. Nu återgår vi till mina loppisgrupper. För nu är det så här, och det här är ingen överraskning antar jag för någon del av er, hoppas inte heller för våra lyssnare. Det är ju inte liksom, det är ju inte så att det är bättre att köpa på second hand.
Nej, det är det inte alls.
Man matar lika mycket klädindustrin och jag tycker att hela
Korpak... Och nu är det ju också på Kirppisen bara H&M och shit, och att det är liksom samma skräp egentligen.
Ja, det är ju
där.
Helt...
Nu är det obehagligt.
Väldigt obehagligt.
Helen Korpak säger träffande, det är ingen mänsklig rättighet att uppdatera sin garderob och det är verkligen
det är sant.
Sant.
Ett jättebra exempel på det värsta av fast fashion. Okej, det här var nu förr i tiden av Shein och de här TikTok-branden. Men länge i Europa har det ju varit Inditex och specifikt Zara som har varit absolut värst, för att deras liksom filosofi... Okej, vi ska säga så här. Då när jag gick på Hanken så då läste vi en sån här artikel inom marknadsföringskurs om Zara's genius strategy for growth. Och då var det att varje 2 veckor ska det finnas en helt ny collection av kläder. Och sen läser man den här artikeln och säger, ja men vad är det som är genius med det här? Det låter ju exploaterande as hell. Liksom. Att den här artikeln bara nämner att och resten, det som inte säljs, så det bränner man för att det är liksom, så att ingen ska kunna liksom stjäla de där designerna. Ja. Och sen när man säger att
och just det att ge det till välgörenheten, men de driver ju bara upp alla grejer. Det är helt äckligt.
Men tänk att klädindustrin står för uppemot 10% av de globala koldioxidutsläppen. Det är alltså mer än internationella flygningar och sjöfart tillsammans.
Det känns sådär att om man har jättemycket kläder så känns det ofta så att man har inget att sätta på sig. Men om man har en kurerad garderob med bara få kläder, med sådana som du verkligen gillar att använda och som sitter bra, så då har du aldrig problem med att liksom, du hittar alltid något att sätta på dig.
Och problemet med snabbmodes välgörenhet, vill jag också säga, är ju att om man vet någonting om länderna som skulle behöva välgörenhet i form av kläder, så då är det rätt snabbt att lista ut att de kläder som man skulle då skänka till välgörenhet från de här snabbmodeskedjorna gör inte någon nytta åt människor som lever i svåra omständigheter eller i svår klimat, eller som jobbar fysiskt liksom ansträngande jobb. Det är inte undra på att till exempel i vissa länder i Afrika så är det ju problem med att man bara dumpar en massa textil dit som är inte användbart, för att det är inte användbart för det klimatet.
Det syns från rymden, de där ställena, det är helt hemskt.
Ja, och liksom att överallt där det finns liksom sån här global nivå av fattigdom, så man gör ingenting med de här kläderna för att kvaliteten är så dålig. Mm. För att de är gjorda för människor som lever inomhus liksom hela sitt liv, inte bara som lever, men att skola, jobb, hobby, allt det här. Det är gjort för oss här i Europa, inte för människor som lever utanför sådana omständigheter som vi.
Minns ni i slutet av april så sköljde det en tsunami? Det sköljde in en tsunami av finfördelad plast i Hangö.
Ja.
Ja, det var alldeles förfärligt. Alltså, i våra hav flyttade runt mer än 150 miljoner ton plast. Det är lika mycket som 150 miljoner blåvalar, om de vore gjorda av plast. Och det är så att det här supersnabba mode som vi har pratat om, alltså just Zara och så vidare, så det görs alltså mest av syntetiska material, och de frigör stora mängder mikroplast, fibrer, och ungefär 35% av mikroplaster i våra hav härstammar från kläder.
Men tänk hur snabbt det här har också gått, för att inte har ju snabbmode har inte ens existerat så länge.
Nej, men ungefär så länge det har existerat så har det här problemet funnits. Alltså, jag måste säga bara, de här plastpartiklarna, de kommer att svepas runt med vågor och strömmar och existera i vårt havs ekosystem i hundratals år. Det är nästan som man blir gråtfärdig. I en tid liksom där klimatförändringar på riktigt bara så här helt hejdlöst rusar framåt. Mm. Så vi har aldrig köpt så mycket kläder som vi gör nu.
Det är helt katastrofalt.
Nej, alltså jag blir och så liksom arg.
Man blir så arg.
Jag blir så arg.
Och en sak som jag blir upprörd, vi skojar ju om det här att vi ska göra någon arg. Jag tänkte göra lite föräldrar arga. Låt inte era barn köpa kläder. Herregud, köp deras kläder åt dem. Men låt inte era barn gå till Shein eller till Reserved eller Henka Mauka. Låt inte dem köpa mera. För att det är ju också, det är liksom, jag förstår inte den här logiken med att ge barn möjligheten att vara fullständigt självständiga i den här frågan. För att barn har ingen slags koncept om hurdana val de håller på och gör. Och liksom, jag blir så ångestfylld av alla de här snabbmodeskedjorna som är riktade specifikt åt barn. Jag får ångest av Normal, den här kedjan som liksom aggressivt marknadsför sig åt barn. För att barn konsumerar okritiskt.
Ja, superokritiskt. Det tycker jag faktiskt är en av, som förälder, är det en av mina viktigaste uppgifter är att inte sprida den här hysteriska klädkonsumtionen vidare till mitt barn, tycker jag faktiskt. Hey, det där, vi talar ju alltså om fast fashion, alltså bara för att det tål att upprepas. Fast fashion består av syntetiska textilier som polyester, elastan och akryl, och det är alltså konstgjorda fibrer som har uppfunnits och tillverkats av oss liksom människor. Så man kan alltså tänka så här att de här materialerna får vi från fossila råvaror. Det betyder att när vi klär oss i de här kläderna så klär vi oss egentligen i olja. Och när vi talar om fast fashion så kort repetition, under 2010-talet så uppstod det som kallas för ultrafast fashion. Alltså det är de här affärsmodellerna som har vuxit fram genom att influencers klär sig i någonting. Och så påverkar man liksom ett shoppingbeteende. Jag vill också vara klädd sådär. Och sen plattformar som bara finns online har ju liksom ännu snabbare produktionstakt. Därför du behöver inte forsla de här kläderna till någon butik. Det som du har talat om, Petra, flera gånger här nu är det här Shein, som är alltså ett kinesiskt modejätte som alltså är något helt annat sen. Alltså, det är tusen gånger värre.
Det är typ
värre.
Det värsta jag har någonsin sett.
Det är det värsta. Liksom. Har du hört biffen om Shein?
Jo, alltså det är helt hemskt. Det är just att på TikTok är så Shein hauls, vart folk köper liksom för några $100 massor med grejer. Och har det inte varit sådär att typ de folk har hittat i den där kläderna och lappar och att de här människorna som gör de här kläderna har skrivit att hjälp mig, vi är fångade här. Alltså det är helt hemskt. Det är helt hemskt. Och de håller ju inte, man kan använda dem kanske en gång och sen så faller de ihop
i de här kläderna. Det är väl heller att man ska kunna använda dem.
Nej, man ska
dem.
Bara visa dem på att man har köpt dem.
2020 så var Shein den mest nedladdade appen i USA. Och då gick man alltså om Amazon. Men alltså förra året var världens mest googlade varumärke Shein. Och det är alltså en helt ny nivå av ultrafast fashion. Vi har öppnat dörrarna till någonting som kallas real-time retail. Och det är liksom en strategi som gör Shein till mer av ett techbolag ändå än ett modebolag.
Och T-Mobile är också lite liknande.
Just det. Och det är för att de gör de där kläderna med en AI. De använder AI och algoritmer, läser av då, trender online i realtid. Och jag läste alltså att de gör 6000 nya produkter varje dag. Men just den här med liksom second hand kläder som lämnas hos hjälporganisationer eller butikskedjor i något kedje, kommer jag ihåg att alltså faktiskt sist jag flyttade så gjorde jag mig av med 75% av min klädgarderob. Jag hade ett klädrum i min förra lägenhet och nu har jag bara ett litet skåp. Så då måste man ju göra sig av med kläder. Herregud vad befriande det var.
Men jag har man ett jättestort klädskåp som jag har gjort i kattvässa för att jag behöver inga klädskåp.
För bra. Det är en kattvässa. Det måste lukta gott. Men jag traskar så här gladeligen iväg med mina kläder så att de inne i en sån här låda. Och det där, jag tänker så där att nu måste man ju sen också fundera på vad händer med de där kläderna sen? För det är ju inte som att de kläderna landar i de här olika loppisaffärerna. Nä. Och säljs. Utan, det här har vi också en lite snudda vid. Det här är alltså en global miljardindustri. Det vill säga, de flesta av våra kläder slutar sina dagar i en rykande och stinkande sophög i till exempel Ghana eller Atacamaöknen i Chile. Man ser väl från typ rymden Atacamaöknens liksom, de här sopbergarna.
Och gissa vems marker de här sophögarna förs till.
Ja.
Det är inte de rika i de här länderna. Det är urfolk.
Man lämnar de där stinkande kläderna som sen också börjar brinna. För det är ju lättantändigt, det är ju olja. Det är
ja, exakt.
På Västafrikas kust anländer skepparna dag efter dag med en sån här obeveklig last. I Ghana kallar man lasten för Obroni Wawu, döda vita mäns kläder. Och det här alltså kommer från att ingen levande människa kan kasta bort kläder som fortfarande går att använda. Så tänker man. Så det måste ju vara döda vita män.
There you go.
Eller liksom vita kvinnor givetvis.
Som en människa som syr mina egna gaktin.
Du är så störande, Petra.
Som en människa som gör det. Och jag har förstås då läst mig mycket in på olika urfolkstraditioner om att göra sina egna kläder, för att det är fascinerande. När jag syr mina egna gaktin så tänker jag att någon, kanske mina barn eller barnbarn, kommer att använda det här plagget. Det är liksom filosofin som vi också borde tänka på med våra kläder, liksom, om man har möjlighet till det ekonomiskt. Att om du köper ett plagg, så det är inte fråga om att du ska använda det 5-7 gånger eller kanske i 5 år, utan köp ett plagg som dina barnbarn kan använda.
Eller är det kläduthyrningsindustrin som ska lösa alla våra problem? Jag menar, är det så att vi ska istället fara och hyra våra kläder? För det har faktiskt också tyvärr då visat sig att den här kläduthyrnings, liksom, det som ska vara svaret på våra alla problem, och också ska vara så här, eftersom det är en hållbar klädframtid vi vill ha, så då ska vi börja hyra kläder. Nå, ja, en grupp finska forskare har i en studie konstaterat att det här cirkulära sätten att hantera kläderna inte gör tjänsterna automatiskt ekologiska. Därför att när den där kläderna kemtvättas och du för dem till dina uthyrningsställen med bil, eller du åker och hyr dem med bil, så då kan du lika bra köpa nya från H&M eller någon annan kedja. Det vill säga, du måste cykla efter de här kläderna. Du typ ska inte tvätta. Ja, en annan sak jag kan ge som tips är att jag alltså har slutat tvätta mina kläder, för det lossnar så mycket plast från dem. Och det är så dåligt för klimatet. Okej, försöker tvätta en gång på 2 veckor kläder.
Och det är ju max. Liksom, igen, frågan är hur man gör det liksom väl. Och det är också, om man tvättar sina kläder för ofta, så det är också dåligt för klädesplaggets hållbarhet.
Exakt.
Liksom, det går ju sönder.
Speciellt om det är från Kina. Ja. Man kan inte tvätta dem. Men hej, jag har faktiskt en lösning. No, vi måste gå tillbaka till Eurovisionen. Men såg ni hur Windows 95 Man var klädd? Eller typ alla som uppträdde var ju klädda så här. Alltså så att de alltså hade liksom mera nakenmode än klädmode. Så min lösning...
Nej, Kia.
Min lösning är naken. Nakenchocken. Alltså, jag tycker att vi bara helt enkelt inte klär oss mera i kläder. Alltså, på sin höjd kan man ha underbyxor.
Nå, no, alltså med den takten som...
Det blir lite
som...
jobbigt på vintern, men det här...
Ja, men snart har vi inte vinter längre, tack vare klädesplaggsindustrin.
Tack vare att vi så här överanvänder så mycket kläder, så har vi det varmt hela tiden. Så vi kan bara vara i underbyxor.
Snart är festivalsäsongen här, och Finland har faktiskt ett jättebra utbud av olika festivaler, även i år. Så jag ska tipsa lite om vilka festivaler jag själv är intresserad av, och sen fundera på en sån här dream lineup. Men först vill jag lite reflektera kring ett rabalder som kretsar kring Rauma med den Johannes för några veckor sedan. Och det här är ju ingenting jämfört med Eurovisionen, så det känns helt pinsamt att ens prata om det här. Men det blev lite rabalder tidigare i vår när Raumamären Johannesfestivalen gav ut sitt program, och av 30 akter så var bara 2 kvinnliga uppträdare.
Just
elektropopartisten
det.
Inna och sen Tina Jalotina Forsby, som då är en del av bandet Portion Boys. Och festivalens promotor Janne Tamminen, han bara om ursäkt och sa att han hade inte liksom fattat att könsuppdelningen blivit så sned.
Janne,
ja,
varför månne?
Ja, för att allt var packat och klart, och han lovade att nästa år ska fördelningen vara mer jämn. Tamminen säger att bokningarna för banden sattes igång föregående höst, och då var det mest manliga artister på hitlistorna.
Janne,
varför
månne?
Ja, men jag kollade faktiskt, och i Finland 2023 var de mest lyssnade artisterna Ibe, Gettomasa, Kosti och JVG. I topp 10 är det bara 2 kvinnor, Taylor Swift och BM. Och just nu så är såklart den mest lyssnade artisten i världen en kvinna, Taylor Swift. Och 2 är Weeknd, 3 är Post Malone, 4 är Ariana Grande, 5 är Rihanna. Och i topp 10 är 4 kvinnor och 6 män, så på internationella listan så är jämlikheten lite bättre. Men till exempel 1990 så hade Ruisrock bara 1 band med en kvinnlig medlem. Inhemska The Balls med Marjo Leinonen.
Bandet hette The Balls.
Ja. Marjo Leinonen har förresten just, hon har kommit ut med en det här självbiografibok som är jättebra att säga här i mellan om någon intresserar sig. I år på Ruisrock så är ändå cirka 50% av uppträdande kvinnor eller band med kvinnliga medlemmar. Så det har blivit lite bättre där. Men sen funderar att en del genre som till exempel heavy eller techno, så de bara har mindre kvinnliga artister. Så jag kan tänka att till exempel Tuska eller Weekendfestivalen så kan det bara vara jättesvårt att få till en jämnt könskvota fast man skulle vilja. Att jag tittar just på Weekendfestivalens det här utbud. Så de har nog mycket kvinnor där, men det är kanske en tredjedel kvinnor och två tredjedelar män. Men som sagt, jag tror att det beror bara på det att det helt enkelt inte finns tillräckligt med kvinnliga artister inom den där genren. Jag vet inte. Vad tycker ni? Är det liksom ett ärligt misstag eller är kvinnor underrepresenterade?
Vad säger Petra som är DJ? Är du bokad till någon festival? Ni är båda DJ-ar.
Jag får inte säga ännu.
Okej. Men vad tror du som biffen att det här beror på att det inte finns?
Nej! Nej, det handlar om strukturer och vem som lyfts upp. Och det handlar just om att killar som jobbar på Rama med en Johannes bara inte märker. Det må vara sant i förhållande till någon weekendfestival att okej, om man kollar på de här liksom mest streamade artisterna i det genret, så det är ju Steve Aoki och Deadmau5 och de här. Och det är liksom, det är inte, poängen är inte att ta bort från deras liksom kommersiell liksom attraktivitet, ska vi säga så här. Men att för det är ju liksom absolut sant att om man vill ha liksom en bra crowd, så då måste man ju också liksom lägga lite tyngd på det. Det som jag brukar tycka om i Flow Festival före det blev jättepopulärt och sen Sideways tycker jag är att det är liksom...
Det är Sideways är jättekul.
Att det liksom, det bästa med festivaler är att om det finns en bra blandning mellan de populäraste artisterna och artister som du har aldrig någonsin hört om. Och för att det ska kunna bli populära kvinnliga techno-DJs till exempel, så måste någon ge kvinnor mer plats att spela. Och man måste ta mera risker i de här branscherna och de här evenemangen. Och det är liksom det enda sättet som det här kommer att gå till. Själv media, jag lyssnar rätt så lite på liksom, populärmusik och det som är på listorna, och jag tycker själv att och det här är nu, alltså jag menar det här inte som this, whatever floats your boat och whatever makes you enjoy life liksom, men att för mig till exempel så är Taylor Swift och Ariana Grande liksom jätte liksom boring, och att det, och jag blir frustrerad på att det är liksom så okontroversiell kvinnlig musik som är det som toppar listorna egentligen. Liksom att manliga artister har så mycket mer plats att vara kontroversiella och också begå rena brott. Som till exempel nu P. Diddy, eller om man nu kollar på hela beefen mellan Drake och Kendrick Lamar. Liksom att vi ska inte ens gå dit, men att det finns liksom ingen rum för...
Tänk hur mycket plats de där två gubbarna får.
Ja.
Kendrick Lamar och Drake alltså.
Så mycket. Men att det finns liksom ingen rum för artister som Taylor och Ariana att ens vara kontroversiella på det sättet som manliga artister får.
Finland är ett jättelitet land och alla festivaler tävlar av samma artister. Och det är ju lite så här skämtren att det är alltid samma artister på stora festivaler. Det är Sanni och Kaija K och JVG varje år, forever. Men det är Isa Pajula som är känd från bandet Regina och från sin fem album och långa solokarriär. Hon meddelar i veckoslutet Cesare att hon lägger av sin musikkarriär för att hon känner att hon inte mer klarar att leva på musiken och att indieartister blir överkörda av stora artister och det kostar att turnera. Och hon är tyvärr inte den enda. Många mindre artister som till exempel Ida Paula Kalle Lindros slutar. Och sen större artister som Vesa Laipa Paus, Lauri Tähkä och Antti Tuiskus har slutat. Det som är pointen här är att vi som publik måste ta vårt ansvar så att festivalerna bokar de artister som publiken vill se. Så streama mera indieartister, både kvinnliga och manliga och whatever, för att få upp dem på festivalscenen. Och sen för att de kan leva på sin konst, köp skivan, t-shirten, få på keikka. Att det är liksom, där måste publiken också ta ansvar för att festivaler är ju businessar och de bokar stora artister för att de säljer. Och alla festivaler har inte heller liksom ekonomisk möjlighet just att ta in mindre artister för att det kanske inte är som publik som är så mottaglig för det, att just Sideways och Flow är härliga för att de... Där är kanske just den där publiken är mer öppen och så att hej, att om den här artisten är här som jag aldrig har hört om, så går jag jättegärna på den här keikkan. Den är säkert bra, men sen på Rauma med den Johannes så kanske inte folk är riktigt så öppna för några nya artister, kan jag tänka mig.
Och sen kan man ju, det finns ju en jätteintressant diskussion också i det att är liksom streamingkulturen musikbranschens version av fast fashion? För att det liksom,
det är det definitivt. Det, jag hatar streaming. Det
är så hemskt alltså. För det liksom absolut uppmanar till snabb konsumering och att man alltid ska hitta något nytt.
Ja.
Och att liksom att artisterna ska liksom alltid
får inte liksom pengar. Och
Nej. Och att det är bara liksom att man ska bara komma ut med något nytt hela tiden. Att om någon släpper ett album så det tar 5 minuter för någon är sådär. Okej, nästa.
Ja, man klarar liksom inte av det, för att om man tänker då liksom förr i tiden att band hade flera år på sig, de kunde göra konceptskivor och de hade större budgeter, och nu är det bara så här hitti att det funkar ju liksom inte, att det är ju en konstform och inte, ja.
Exakt, och att man orkar lyssna på ett, alltså jag vet faktiskt inte, jag kan helt med dig att jag streamar mycket musik, och att man, alltså jag orkar aldrig lyssna på ett helt album, alltså för det är så jag tar någon annan artist.
Och där är skillnaden att om du sen köper liksom en CD för 20 euro eller en vinyl för 30 euro, så då har du satsat pengar på det, och då lyssnar du på den där skivan tills du gillar den.
Mm.
Att du ger den mer en chans.
Exakt.
Att det, och ofta är det ju liksom att skivan öppnar sig mer långsamt. Att jag tycker att om en skiva att du ger den så att du hör bra, så då tröttnar du också jättesnabbt på den. Men om den skiva som du måste liksom komma in i, så då gillar du den jättelänge. Hur skulle era drömfestival-lineups se ut i sommar? Och medan ni funderar så kan jag säga mina. Och jag är jätteledsen, Petra, men jag tror att du vill inte komma på min festival. För att här är bara sånt som du tycker att det är helt skit.
Hur många band?
Ja, vänta nu. Jag har 1, 2, 3, 4, 5. Men ni får ha hur många ni vill. Det är era festivaler, så ni får bestämma. Men jag har på min huvudscen så spelar såklart Jocke Berg. Och sen på mindre scenen så har jag The 1975 och Taylor Swift. För att både för musiken och sen det här drama som ska uppstå på grund av att Taylors nya skiva basically handlar om hur The 1975s frontman Matty Healy var ett svin mot henne. Så det är så här, garanterat elektricitet på scen och drama på backstagen. Och sen har jag Beyoncé som har akustisk countrykonsert i tältet, och sen Danny Elfman är DJ i min champagnebar.
Okej, oj gud. Petra, är du färdig?
Det är svårt.
Det är jättesvårt.
Jag vill ha The Who, inte brittiska punkbandet, utan The Who, H-U, som är ett mongoliskt metallband som faktiskt kommer till Tammerfors i september, tror jag. De vill jag ha på main stage. Sen vill jag ha Otyken, som är ett urfolksband från Sibirien, som spelar med eller som har gjort collabs med turkiska Ummet Otskan. Superkul musik där. Om han är problematisk så det visste jag inte. Så de vill jag ha på main stage, och sen vill jag ha DJ Shub, som är urfolks-DJ från Nordamerika, så vill jag ha i after party-klubben.
Jag undrar om någon av er tänker komma på min festival. Men jag har på första lineup på stora scenen så har jag Bad Bunny.
Mm.
Älskar Bad Bunny. Mm-hmm. Sen har jag Diplo, Major Lazer. Och sen har jag Acid Arab. Och sen i ett tält har jag Stella Bossi. Och på mainstage tältet har jag DJ:erna Petra Laiti och Biffen Ahonen.
Kia.
Sällskapet
lite underlig sättet. Oh, yeah.
Men alltså, jag och Biffen, vi har planerat för att det är Saltfest, som är Lovisas egen festival i augusti. Ja. Och vi ska få dit, och så sa Biffen så här till mig: men Kia, ska vi inte, vad heter det? Vi kan ju köra ett DJ-set. Och jag sa, ja men jag kan inte DJ. Nej, men jag gör det, du får vara MC. Jag förstår inte riktigt, är det så att jag bara pratar i en mic?
Ja, du är liksom crowd hype man.
Och alltså, hör på det här, vi ska spela dansband. Alltså dansbandsmusik är Biffens grej, och min grej är då reggaeton. Och det här ska vi blanda. Okej, jag gick till den som organiserar Saltfest. Det här vet inte ens du om, Biffen. Gick jag till, alltså det är Månströmmet.
Det är den sämsta idén någonsin.
DJ Bonuel. Så jag var så här, morgens Bono. Att jag och Biffen och honom, vi ska sen uppträda på Saltfest. Och då var han så här, va? Så sa jag, ja, en timme vill vi ha. Stora scen. Då var han så här, men alltså, det tror jag inte. Att jag vet nog vem Biffen Ahonen är. Alltså, hör på det här. Jag vet vem Biffen Ahonen är. Jag vet att hon är en bra DJ. Men det här borde ni ha sagt för ett år sedan. Vill ni vara med nästa år, 2025?
Det är bra, vi är nästa år sedan.
Men vet du vad jag har fixat oss?
No?
Vi ska vara presentera på stora scen.
Vitto så bra.
Hey, du får inte svara sådär, det här är faktiskt Yle.
Okay.
Oj vad bra, Pete var bra,
17
var bra, jedrans, nej, men, jedrans bra stämning.
Jag ska också nämna att vi får, ja, okay, fantastiskt, men nästa år så får vi dit och spela. Sen, jag visste ju att Bono skulle vara sådär att yes, dansbandsmusik och liksom afrobeat, det blir helt bäst någonsin. Festivalutbudet i Finland är ju otroligt bra, förutom de här stora festivalerna som Ruis Rock och Tuska och Porriazzo Flow, så finns det mycket fina mindre festivaler, och här är tre som jag tycker att verkar kul i år. Först ute Kesärauha i Åbo 7-9/6. Där är legendariska shoegazing-bandet Slowdive, The Libertines, Isa, Saimaa, härliga Markus Krunegård. De har också en sån här design street vart det säljs unika designkläder som befrämjar jämlikhet och ekologiskt tänkande. Men det kan ju vara att det här är också helt greenwashande med tanke på vad vi just pratade om. Who knows? Sen Bättre folk i Karlöt, ofta till 13-7. Ultimat hipsterfestival ute i Karlö skärgård. Man åker dit med båt, det bjuds på närodlad mat och öar från mikrobryggerier. Artister i år är bland annat Egotrip i Parisin kevät, Vesta, Jesse Markin, Mikko Joensuu. Och sen Saltfest i Lovisa 1-4/8. Det tryter mig att medie det här, men min barndoms hemstad Lovisa håller på att bli trendig. Och det kan vi skylla allt på min före detta skolkompis Timothy Kyn, som förutom att han driver legendariska saltboden också ordnar saltfest för andra året i rad. Där uppträder Avikko, Vilma Jää, Kissa, Saltboden Radio, Afro Sunday, Sunday Soul Jazz Club av Kalle Katse, Thomas Törnros. Och tydligen också jag och Kia som ska presentera där på stora scenen. Nej, det är helt fantastiskt. Det blir helt jätteroligt. Ja, så att ni får komma dit och säga hej åt oss, och sen har vi jatkat på vårt land. Så att välkomna till Lovisa bara, alla.
Med de här orden så säger jag stort tack Biffen Ahonen.
Tack, tack.
Stort tack Petra Laiti.
Jag heter
Kia Svetihin och det här är Sällskapet.